Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag tycker det är väldigt viktigt att alla Tyresöbor får höra vad våra politiker jobbar med och tycker och tänker. Och därför har jag bjudit in en av de politiker som jag faktiskt tycker är väldigt, väldigt bra. Han är en sån här ganska öppen och bra person som säger vad han tycker och tänker. Och jag har haft honom här flera gånger. Och själv är jag liksom passiv socialdemokrat. Så välkommen Kristoffer Holmström.
Tack så mycket. Det är lika kul att vara här.
Ja. Du säger aldrig nej heller när man bjuder in dig.
Nej.
Och vi har gjort flera program, du och jag.
Mm, det har vi.
Och det jag tycker är viktigt då, det är ju det här med vad är en politiker, en kommunpolitiker.
Mm.
Du hoppade ju på politiken ganska sent i livet. Du ser ung ut, men jag fattar att du inte är så jätteung.
Jag är 36.
Det är ungt.
Det beror lite på om man jämför med, men ja.
Man ju,
inom politiken så är man ju ganska ung när man är 36,
ja,
kan man väl säga.
Och numera så är man ju vuxen när man är 28, hörde jag någon som sa. Så att, fast du har barn som går i Krusboda skola som, ja, är ganska, inga småbarn.
Nej, de är 8 och 10.
Ja. Och du bor själv i Krusboda?
Jag bor själv i Krusboda.
Ja. Och när gick du med i politiken?
2015.
2015,
ja. Så jag det var i slutet av 2015, så lite drygt 5 år har jag varit politiskt, ja, aktiv.
Och innan det så jobbade du som, vadå?
Jag jobbade ju inom psykiatrin, eller socialpsykiatrin då, fram till slutet av 2017.
Ja. Så du började med politik liksom i mogen ålder. Innan dess hade du inte varit speciellt politiskt aktiv?
Nej, jag var ju för ganska länge sedan så var jag ju ganska aktiv inom Kommunal.
Ja, fackligt.
Ja. Mm. Men sen så bytte jag jobb och egentligen avslutade lite det engagemanget. Så även fast jag fortfarande har ett stort hjärta för Kommunals arbete. Så.
Och det var därför du blev socialdemokrat också, att du engagerade i socialdemokratin. För att du hade ett fackligt engagemang från början.
Ja, det var faktiskt facket, eller två ombudsmän på Kommunal under en utbildning som fick mig att inse egentligen hur både samhället och arbetslivet är kopplat till politiken och vilken politik som faktiskt är den som är bäst för arbetare egentligen.
Ja. Och det som var roligt då tycker jag, då jag vet att första gången jag såg dig, då gick du på en första maj-demonstration och så intervjuade dig lite hur det var första gången att gå i en första maj-demonstration. Mm. Och sen gick du med liksom och blev ganska aktiv och du är en av de få egentligen i kommunen som håller på med politik på heltid. För trots att många tror att alla 51 som sitter kommunfullmäktige jobbar heltid med politik, så är det ju inte så. De flesta är fritidspolitiker och har ett vanligt jobb. Och det hade du också från början. Men du jobbar nu heltid med politik.
Ja, jag är tjänstledig från mitt jobb.
Ja, hur många år har du jobbat nu heltid politiskt?
Jag jobbade från november 2017. Fram till årsskifte 18-19 jobbade jag som politisk sekreterare, egentligen politisk tjänsteman kan man säga. Så, ja, alltså från då, 1 januari 2019 så har jag jobbat som heltidspolitiker.
Ja, och som politisk sekreterare, vad gör man då?
Ja, men man ser till så att politikerna har rätt underlag, har rätt fakta. Man ser till att samarbeta över både parti gränserna, man jobbar mycket med kommunikation.
Mm. Hemsidor och allt möjligt sånt där.
Hemsidor, Facebook, ja, Instagram, ja, den typen av saker.
Men sen, när det blev nytt styre, då fick du stora förtroendeuppdrag kan man säga, va?
Ja.
Vad blev du då?
Då blev jag, ja, men man kan väl säga att jag har två stora uppdrag, och det är dels ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och sen vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Sen är jag också då ordförande i kommunala funktionshinderrådet och sitter också i Södertörns överförmyndarnämnd och kommunstyrelsen. Ja.
Så du har flera uppdrag, nu är du inte längre politisk sekreterare?
Jag har faktiskt 5% tjänst kvar som politisk sekreterare.
Ja. Så du har, nu har du någon som själv hjälper dig ibland att ta fram underlag när du behöver?
Det har jag.
Ja. Mm. Om vi då börjar med gymnasiet, för jag har ju faktiskt intervjuat två väldigt bra gymnasielärare.
Mm.
just om pandemin, hur det har gått. Och i och med att vi inte längre har några teoretiska program så blev man ju extra intresserad. Hur går det för alla praktiska program? Och då var det en fordonslärare och en lärare för restaurang och hotell.
Hotell och turism.
Hotell och turism.
Michelle och Oscar.
Precis. Och det var ju väldigt intressant att höra hur det har gått. För konstigt nog så har det gått ganska bra. Vad ser du då som liksom hur det här året har varit? För det var ju en chockartad grej för gymnasiet som tvingade liksom egentligen alla elever att börja jobba på distans. Hur ser du som ordförande i nämnden?
Ja, men jag är extremt imponerad över det arbete man gjorde. Framförallt där vid första beslutet under våren förra året. Var ju egentligen på, ja, men riktlinjerna kom väl på fredagen. Beslutet togs på måndagen. Sen hade man en studiedag för lärarna på tisdagen. Sen så satte man igång fjärrundervisningen på onsdagen.
Ja.
Och det är ju alltså, att så snabbt ställa om från den klassiska klassrumsundervisningen till fjärrundervisning. Så snabbt är ju extremt imponerande.
Ja, det är det.
Och det har ju gått väldigt bra också. Ja. Då kan man ju här också lyfta fram vuxenutbildningen faktiskt. Som ju egentligen har ännu större
utmaningar, som det heter, svårigheter eller?
Nej, ja, men mer att de har ännu större inskränkningar i deras arbete.
Aha, menar så.
För att de har ju i mycket högre grad fjärr- och distansundervisning nu än vad gymnasiet har.
Och ingår det inte också svenska för invandrare där?
Jo.
Hur gör man då med människor som kanske dessutom inte har datorer och plattor? Hur gör man sånt?
Man försöker lösa det. Just när det gäller vuxenutbildningen så måste man ju stå för all teknik själv och sådär.
Ja.
Sen vet jag att man har så här en individuell dialog med alla studerande där, som det heter. För att se till så att alla har tekniken på plats.
Mm.
Sen har man lite möjlighet att ta in dem som har ett stort behov av särskilt stöd.
Ja, för det har väl också man varit väldigt duktig på, det att vara flexibel. Att de elever man vet, både på gymnasiet och vuxenutbildning, som inte klarar det här, har man ändå försökt att träffa på ett coronasäkert sätt.
Ja.
Ja, så att det inte liksom hamnar en massa elever hemma som man inte når.
Mm.
För det har man tydligen, man lyckades ju få ut folk på praktik, man lyckades få de flesta att gå igenom, alltså få slutbetyg och sånt också i våras. Och sen såg det väldigt mycket bättre ut i våras på slutet, sommaren kom och man fick öppna igen under hösten.
Mm.
Och det var ju också väldigt positivt. Mm. Hur tycker du att hösten har funkat? För sen fick man ju återigen börja med distansundervisning.
Ja, men dels så tror jag att det var rätt skönt för många, framförallt lärare, men också en del elever, att ha den här lilla andningspausen från fjärrundervisningen under början av hösten i alla fall.
Och lära känna ettorna.
Ja. Men sen så tror jag också att man kunde ta med sig en hel del från vårens erfarenheter också innan man väl, när den andra vågen slog till ordentligt och man var tvungen att stänga ner igen, så att då hade man ju en del erfarenheter med sig.
Mm.
Och då kunde man också anpassa undervisningen och inte ha lika stor grad av fjärrundervisning heller. Så att vi kunde ju ha lite, åtminstone början på hösten, så kunde vi ju ha en högre andel i skolan.
Mm, precis. Vad kunde ni göra från politiskt håll för att stötta verksamheterna på gymnasiet och vuxenundervisningen då?
Ja, men dels så handlar det om att ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Och sen också se till så att man har rätt förutsättningar.
Mm.
Sen är ju undervisningen, hur den ska bedrivas, det kan ju både lärare och rektorer så himla mycket bättre än oss politiker.
Mm.
Så att där gäller det ju också att se till att de får utrymmet att också styra utbildningen på det sättet som är bäst för undervisningen.
Mm. Är det några speciella beslut ni har tagit under året som har påverkat i någon riktning?
Ja, men dels är det ju alla nedstängningsbeslut. Jag vet inte hur många beslut jag har tagit för gymnasiet.
Nej, och det är väl också, när frågan om hur det var i våras, vi kommer inte ihåg, för det var så mycket. Det ändrades hela tiden. Så att bara komma ihåg hur det var, när var det? Ja, just det. Man lagar efter läge. Mm. Så att man är väldigt mycket inne, nu gäller det här. Mm. Nu anpassar vi oss till de här förhållandena istället för att liksom fundera på hur det var i våras.
Mm. Ja, sen så en fördel nu, både sena hösten och nu början på 2021, har ju varit att vi på Tyresö gymnasium så har vi hittat en ganska bra nivå för fjärrundervisningen och närundervisningen, där vi hittar en nivå där vi kan minska antalet elever i gymnasiet, men man vi ändå kan ge en viss praktisk undervisning och också stöd till de som behöver extra stöd. Mm. Samtidigt som vi också har en hel del fjärrundervisning.
Mm, precis, precis.
Ja. Och då kan vi hålla den under lite längre tid än vad det var i våras, ja, när det liksom flög lite fram och tillbaka.
Ja, och då var man ganska ny på det här, och nu har man ju ganska lång erfarenhet och fått ett bättre tydligen datasystem också, som man känner hjälper en.
Mm.
Mm. Ja, nu ska vi växla spår här. Mm. Nästa nämnd som då tala om vad den heter igen.
Arbetsmarknad och socialnämnden heter den.
Nu ligger arbetsmarknaden ihop med socialnämnden. Förut låg arbetsmarknad i någon annan nämnd, va?
Gymnasie. Ja, arbetsmarknad och gymnasie.
Ja. Varför ligger arbetsmarknaden ihop med socialnämnden?
Ja, där kan man ju alltid diskutera vad som är bäst. För det finns ju väldigt stora kopplingar mellan arbetsmarknad och socialtjänsten. Samtidigt som det också finns mellan gymnasiet och framförallt vuxenutbildningen, skulle jag säga. Men där är det helt enkelt så att de som står längst ifrån arbetsmarknaden har ju socialtjänsten ansvar för.
Ja.
Och då för att det ska bli ett bättre flyt egentligen mellan arbetsmarknadsinsatser och då de som har stöd från socialtjänsten, så är det bättre att ha dem i samma. Mm.
Hur ser det ut med arbetslösheten i Tyresö jämfört med andra kommuner?
Den är ju relativt låg i jämförelse med både riket och länet.
Hur kommer det sig?
Jag tror att det är ett arbete som har pågått ganska länge. Dels så har vi ju en ganska hög socioekonomisk status i Tyresö. Det ska man ju vara medveten om.
Vi har till exempel inget så kallat utsatt område. Eller det som polisen pekar ut som särskilt utsatt eller vad heter någonting. Vi är faktiskt en ganska idyllisk liten kommun om man jämför med många andra kommuner.
Det är vi. Sen har vi har ju ganska stora problem, skulle jag säga, med segregation inom kommunen.
Ja, det har vi. Men ändå så har vi inte blivit utpekade. Mm. För det har ju polisen gjort, liksom, vissa områden där det är väldigt mycket kriminalitet och sånt. Mm. I Tyresö har vi faktiskt, trots att många säger Graningsringen, så är inte det utpekat, även om många problem finns där. Mm. Ja.
Det ligger, om man ska vara ärlig, så var det väl i alla fall för ett par år sedan väldigt nära,
ja,
att det blev utpekat. Mm. Nu har vi ju ändå så här lyckats hitta lite rätt med insatserna, så att det ändå har blivit mindre problem. Men
ja,
det återstår fortfarande ganska mycket arbete för att det ska bli bra.
Men de här åtgärderna som ni gör då för att få folk i arbeten, vad finns det då? Kan kommunen skapa arbeten? Hur funkar det?
Kommunen skapar ju inte arbete på det sättet, utan där handlar det väl egentligen mer om att ge rätt stöd för att individen ska komma ut i arbete. Och då framförallt så kan vi ju prata utbildning.
Mm.
Att man ges möjligheten att få en utbildning som leder till arbete.
Och det har väl Tyresö också varit väldigt duktiga på genom åren, där med C3L. Mm. Centrum för livslångt lärande, som var egentligen extremt lyckat projekt. Mm. Och det vet jag när millennieskiftet, jag kommer inte ihåg när det var, när hela ekonomin gick åt skogen och väldigt många människor blev arbetslösa och fick möjlighet att göra en kort utbildning på C3L. Ett ettårig utbildning eller någonting, och så kom man i arbete. Mm. Man omskolar massa människor när företag eller yrken försvann. Hur funkar C3L idag?
Jag skulle väl vilja hävda att vi är en av Sveriges bästa vuxenutbildningar.
Det är man.
Om jag får säga som min åsikt.
Men jag tror att visst är det så, CTRL, vad är det för utbildningar? För att till exempel min son, han gick en sån här apputvecklarutbildning 2 år och alla där på den utbildningen fick jobb. Mm. Och jag känner folk som har gått sån här, när det då för 20 år sedan var PC-tekniker, man gick en 1-årig utbildning och så blev man en då för tiden väldigt modern PC-tekniker. Mm. Vilka utbildningar är det som nu går på som man lätt kan få jobb på?
Vi har ju väldigt många, vi har ju ganska brett programutbud på C3L och vuxenutbildningen. Mm. Och dels så har man ju den här som är då grundläggande gymnasial och studieförberedande. Så
att det är gamla komvux.
Ja, den håller ju på att minska i omfattning. Mm. Medan då yrkesutbildningen är där som ökar.
Ja. Ihop med näringslivet brukar man hitta på de här utbildningarna, va?
Ja.
Heter inte KY-utbildning, heter det förr?
KY är ju kvalificerad yrkesutbildning. Men sån har vi faktiskt inte på C3L nu.
Nej, okay.
Vi tittar på om vi eventuellt ska kunna starta upp en.
Ja.
Vi har ju en väldigt bra vård- och omsorgsutbildning på vuxenutbildningen.
Blir man undersköterska då?
Blir man undersköterska. Ja. Vi har även vårdbiträde.
Vårdbiträden,
ja. Så att man, vi har både och.
Okay.
Men det är framförallt då undersköterskeutbildningen som är väldigt bra. Sen så har vi ju, ja, men vi har allt ifrån IT som säger grafisk design. Vi har ju barnskötare. Och sen har vi ju en jätterolig utbildning som var ju bussförare.
Ja.
Som vi driver tillsammans med Nobina. Där de är jätteinvolverade i den utbildningen.
Ja, men det är sånt som är positivt att höra om, eller hur?
Ja.
Ja.
Nej.
Nu har tänkt du berätta lite grann om ett projekt ni har startat.
Ja, men ett arbete skulle jag säga.
Ett arbete.
En av våra prioriteringar är ju att vi ska stärka arbetet mot våld i nära relationer.
Ja. Är det på grund av corona då, eller att folk är, för det har man ju varit rädd för att när folk tvingas vara hemma, att det blir mer våld i nära relationer?
Både och skulle jag säga. Det har varit prioriterat redan innan corona, för att jag personligen och vårt parti, men också våra samarbetspartier, ser ju en negativ utveckling av just hanteringen av våld i nära relationer i samhället i stort.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men det har ju ROKS, alltså kvinnojoursorganisationen, pekade ju på det i en debattartikel nu här för några dagar sedan. Där man sedan egentligen 90-talet har sett att stödet har minskat för just utsatta kvinnor.
Mm. Vi har ju faktiskt en väldigt aktiv kvinno-tjejjour i Tyresö, haft det länge.
Det har vi. Mm. De är jätte det är bra. Mm. Vi har ju också inlett ett samarbete med dem.
Mm, ja, bra.
Vi har ju sedan tidigare får de verksamhetsstöd då. Men nu har vi utvecklat det arbetet, så vi har börjat utveckla det. Vi hoppas på att kunna utveckla det ännu mer.
Mm.
Och det vi har gjort är egentligen att vi har avsatt pengar till kvinnojouren för att de ska kunna starta en samtalsmottagning för utsatta kvinnor.
Mm.
Och det handlar ju i stort om att så här, ja, men det ska bli mycket lättare att kunna söka stöd och hjälp som utsatt kvinna.
Mm.
Där vill ju Tyresö kvinno- och tjejjour hitta ett avtal med kommunen som är lite bredare, som dels innefattar då samtalsmottagning men också skolinformation och lite andra sådana saker.
Mm.
Och då vill man ha ett så kallat IOP-avtal.
Vet man vad det beror på att man tror att det ökat då? För att det här är ju sådana här mörkertal ibland på det här med våld i nära relationer. Det är ju inte alltid det anmäls.
Nej, så är det. Det ska ju ganska mycket till för att det ska anmälas, tyvärr.
Hur vet man att det har ökat då?
Det man vet är ju att dels sjukvårdsfallen ökar.
Aha.
Sen så anmälningarna har ju ökat. Ett problem vi har sett under corona, det är ju att socialtjänsten inte riktigt nås av de här. Så att polisen har ju sett en jätteökning av anmälda fall.
Mm.
Medan socialtjänsten har inte riktigt sett det, snarare tvärtom.
Mm.
Så risken är ju också att det just nu är svårare att komma till och få rätt stöd och hjälp.
Ja, för det har ju också varit en grej, tycker jag, en utveckling som har skett. Förut, nu är jag är så gammal, så jag kommer ihåg hur det var för 40 år sedan. Då kunde man gå rakt in i kommunhuset, åka upp på en våningsplan, knacka på en dörr och sen prata med någon där. Det har ju också varit nu så att nu är det liksom servicecenter som tar emot allting.
Mm.
Så att det är också svårare att nå. Ringer man är det också väldigt svårt ibland att nå rätt människa. Och är det såna här grejer så är det ju inte så att man bara kan koppla sig. Jag vill prata med en socialassistent. Så funkar det ju inte. Så att det kan ju också vara svårt att hitta in rätt. Och kommer man in rätt så småningom så får man ju hjälp. Men vägen in kanske på såna här känsliga saker. Det är ju helt annat. Jag tycker det är fantastiskt bra med servicet. Man går dit, de är jättetrevliga, hjälper en. Eller man mejlar till dem eller ringer. Men jag pratar ju liksom om, ja, nu är det något krångel på radion med utsändningen. Och vi har problem med elementen i studion. Alltså sådana där saker. Plättlätt. Men såna här grejer, om man då utsätts i sin familj, hur ska man ta kontakt med kommunen? Hur når man socialen?
Det finns ju ett särskilt nummer för den typen av ärenden som man kan ringa, som finns på, så att om man söker på kommunens hemsida så kan man få upp ett nummer som man ska kontakta vid just den typen av.
Så man kan ringa ett speciellt nummer?
Som då går till relationsvåldsteamet.
Då kanske en telefonsvarare så blir man uppringd sen, eller?
Ja, jag vet inte exakt hur det funkar faktiskt. Jag vet att det har funkat bra i alla fall. Ja. Sen om det inte. Sen är ju, jag tror nog att det stora problemet är nog att tröskeln att söka hjälp hos socialtjänsten är väldigt hög.
Man vågar inte, man är rädd.
Dels vågar man inte, man är rädd, men dels är det också så här, men ska jag bli ett SOS-fall nu?
Ja, så. Och kommer mina barn bli omhändertagna?
Ja. Mm. Det finns väldigt många oroer kring det här. Också så här, söker man stöd och hjälp, kommer man eskalera våldet? Hur kommer relationen att bli till då den som utsätter den? Hur kommer relationen med barnen bli? Kommer den förövaren ha vårdnad eller umgänge med barnen?
Ja,
när man själv inte är där och kan skydda dem heller.
Nej.
Så att det finns ju väldigt många
rädslor.
Ja.
Men, och därför är det lättare kanske att ha kontakt med en kvinnojour.
Ja. Så,
för de är alltid på kvinnans sida, anmäler inte. De är liksom, jobbar med kvinnan, va?
Ja.
De är ju inte en myndighet.
Nej. Där man kan säga att de är där för att stötta och hjälpa. Och gör ju aldrig någonting som kvinnan själv inte är med på.
Nej.
Sen så, ja, men vill man polisanmäla så hjälper de att stötta till med det. Vill man ha hjälp med skyddat boende eller komma undan eller vårdnadsfrågor, den typen. Så kan de hjälpa en att kontakta SOS. Man kan säga att det blir som ett steg in i den stora invasiva, stora SOS-hanteringen så.
Invasiva.
Alltså, ja, där man,
inte det invasiva arter, inte det sådana här ogräs.
Jo.
Vad menar du?
Ja, men insatserna, när man väl kommer till socialtjänsten och de börjar besluta om insatser, då handlar det ju om att man i vissa fall får ge upp hela livet.
Ja, ni tänker så. Ja.
Alltså att, och det är ju förstås jättejobbigt och jättetufft. Ja. Och då kan det vara väldigt bra att ha ett stöd med sig i ryggen där, för att både orka men också våga ta det steget.
Ja, för det kan ju faktiskt vara så att barnen far så illa i familjen att man gör ingrepp i familjen och det kommer hela familjen slå sönder också.
Mm.
Det kan ju vara så.
Så är det ju. Och just våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ju en sån jättetypisk sak som gör att det liksom, att det är ett jättestort problem för barnets utveckling, som det kallas.
Ja,
att det är både, så att det finns ju både ett skyddsbehov men också ett utvecklingsbehov som behöver tas tillvara på.
Och sen så har samhället en skyldighet att ingripa när man ser att barn far illa.
Ja. Sen om man som kvinna i en familj med barn blir utsatt av en man och söker hjälp på socialtjänsten så blir ju inte barnen omhändertagna och skickade från boende någonstans. Utan, och nu sen förra året faktiskt så kom ju en ny lag om just barn i skyddat boende, så att om en kvinna blir placerad i skyddat boende så är det per automatik också plats för barnen.
Ja,
och då tas de utan egentligen en utredning och ett vårdnadsbeslut.
Okay.
Trots att man då har gemensam vårdnad fortfarande.
Ja, precis. Det där är ju jättekrångligt. Så att nu kommer ni satsa mer på att utveckla kvinnojouren i Tyresö?
Ja, dels har vi tagit fram, eller vi har egentligen, från början så gav vi ett uppdrag att man skulle ta fram nya riktlinjer, starkare riktlinjer för det här arbetet mot just våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Så de kom egentligen förra året.
Mm.
Sedan så har vi då under ganska lång tid också försökt att hitta ett samarbete med Tyresö kvinno- och tjejjour. Så nu har vi då från 1 januari så har vi startat upp en samtalsmottagning.
Ja, jättebra.
Sen hoppas vi på att kunna utveckla det samarbetet ännu mer så att de kan vara ett ännu större komplement till vår verksamhet.
Tyresö tjej- och kvinnojour är faktiskt en av de föreningar som gör egna program här på Tyresöradion. Därför de behöver nå ut också. Det är viktigt. Det är det här som är svårt nu när vi inte kan träffas. Att man får nyttja de kanaler som finns.
Absolut. Mm. Och där kan man ju också diskutera ifall ja, men kan kommunen vara behjälplig att faktiskt lyfta dem på något sätt. Liksom.
Just det.
Sen är det ju också, just eftersom kvinnojouren roll i det här arbetet är ju att vara ett stöd med så låga trösklar som möjligt.
Just det.
Så att man får också vara väldigt försiktig på hur stark kvinnojouren kopplas till kommunen. Så att de måste hela tiden vara en fristående förening som bedriver sitt eget arbete. Så. Mm.
Alltså, Kristoffer, jag tycker att du låter extremt klok. Alltså. Du verkar förstå de här grejerna väldigt bra.
Ja. Ja, men det är... Dels så det här har ganska länge varit en hjärtefråga för mig, för jag tycker att det är så viktigt, och vi har ja men bara vi har ju nästan under 2019 så hade vi i Sverige nästan 10 000 kvinnor vi hade nästan 15 000 kvinnor och barn som bodde i skyddat boende.
Oj, det är ganska mycket det.
Ja, det är väldigt mycket och det här är ett samhällsproblem liksom.
Ja, och du har dessutom kunskap om det här med psykisk ohälsa, för det också det här med dysfunktionella familjer och
ja men så det kan ju absolut vara en faktor. Ja. Missbruk är ju också en faktor.
Ja, exakt. Det hänger ihop.
Ja.
Sociala problem, psykiska problem, alla möjliga. Mm.
Ja. Sen får man ju också i det arbetet om man har ett fall med våld i nära relationer där kvinnan blir utsatt av en man som kanske missbrukar, så kan det ju också mycket väl vara så att mannen också behöver stöd och hjälp.
Ja.
Så den biten får man ju inte heller glömma bort.
Nej.
Sen så får man ju inte heller glömma bort att det faktiskt är en förövare också. Att de också bör både... Så här, ja, men i en utopi så blir ju alla förövare också lagförda. Mm. Och så är det ju inte riktigt idag. Men...
Nej. Mm. Nu tänkte jag ta en sista frågan här, Kristoffer. För det jag gillar liksom nu med när vi som på radion, vi håller på att intervjua alla möjliga politiker i olika färger.
Mm.
För här på radion får man ju faktiskt komma hit när man har... Alltså vi är till för föreningar och de politiska partierna är också föreningar. Så vi brukar ju ha alla möjliga här. Och det som är roligt tycker jag när man liksom... När någon blir intervjuad, spelar ingen roll vilket parti, även om jag inte håller med om deras åsikter, så fattar man ju vad de menar. Och det är liksom, jag lyssnar på väldigt mycket poddar nu för tiden. Därför innan så fattar jag ju inte de där galningarna, hur tänker de egentligen? Och nu har jag börjat lyssna på dem, så jag fattar ju, aha, de tänker på det viset. Det där håller inte jag med om, men aha, är det så de tänker? Och då vill jag då säga, jag då som har kritiserat er i kommunfullmäktige, därför att jag är en av de få som tvingas lyssna på det här programmet varje gång. För vi på Närum sänder ut, vi har liksom ett avtal med kommunen att vi sänder ut kommunfullmäktige alltså direkt när ni har mötet på 91,4 för de som inte lyssnar via webb eller för ni har ju också man kan titta på er och det är ganska kul för då kan man se er i små rutor.
Ja.
Men jag har på er i köket och jag har på er i tvättstugan och gör en massa saker. Och sen måste jag ju då lyssna på er mellan 18 och 22 en torsdag i månaden.
Mm.
Och jag som själv har suttit i Tyresö kommunfullmäktige och stått där i talarstolen och laddat på mina meningsmotståndare. Jag tyckte det var ganska kul att slåss. Men efter ett tag då så upptäcker man att det är väldigt få som tycker det är roligt att lyssna på det. Och nu har jag själv hamnat som lyssnare. Och jag är ju lite kritisk till er.
Mm.
För att ni har väldigt lätt för att ge er på liksom... Man hamnar på, tycker jag, en ganska tråkig nivå. För det märks också när det är bra nivå. Då skrattar folk. Det kan vara väldigt, ibland är det väldigt spänstiga, roliga debatter. Och alla, båda sidor tycker det är roligt. Man märker, vad kul det är. Nu är de på gång.
Mm.
Men sen kan det då ramla ner. Och nu bakom skärmarna när ni sitter så tycker jag att tonen är ännu sämre. Så jag skrev ett brev till alla er i kommunfullmäktige. Där jag talade om vad jag som lyssnare tyckte. Så nu har jag dig här, första politiken. Mm. Du får försvara dig.
Försvara mig. Just du, förra fullmäktige var jag inte uppe någonting.
Jag vet.
Men ja, alltså, sen är det ju så här... Ja, men ibland är det svårt att kunna bemöta ett ett parti som kanske säger emot sig själva eller som ena gången har väldigt högt tonläge i en fråga och sen nästa fullmäktige lämnar in en fråga som är ju samma sak som man förra fullmäktige hade väldigt hög ton emot. Mm. Och då är det svårt, och speciellt när det också finns partier som så fort man börjar prata om deras politik och hur ihålig den är och vad den innebär, just till exempel det, att då blir det offerkoftan på, och man kan inte prata, om man pratar om våran politik så blir man mobbad och så vidare. Och då är det också väldigt svårt att hålla en bra debatt.
Mm. Fast jag måste ju då säga, jag och Inger Gemetzioli från Vänsterpartiet, vi har ju hört det här under väldigt många år. Och på min mammas tid, som också satt i kommunfullmäktige i Tyresö, då går man sig på Vänsterpartiet på det här viset. Och nu går man sig mest på Sverigedemokraterna. Det, liksom, det blir också, när man lyssnar, det blir, tycker jag då, ungefär som när... Olof Palme gav sig på Fälldin. Alltså sympatierna hamnar ju på fel sida. Därför man tyckte Palme var ju extremt briljant. Och Fälldin var ju lite trög. Mm. Och då tyckte man synd. Så att grejen är att ni vinner ju inte alltid på att... Alltså när ni liksom ger på dem på ett... Alltså när alla ger sig på dem. Det är inte bara en som går upp, utan plupp, 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 så är hela talarlistan full och så är det allihopa som dammar på.
Mm.
Och egentligen, som lyssnare vill jag då säga, att det är svårt att höra vad ni egentligen säger, för ni säger om samma saker. Så det är ju lite grann, nu har ju en sagt det, måste 7 stycken till säga samma sak. För ni, det som händer också att ni, när en går igång... Och det är oftast killar, då vill jag säga. Tjejerna är faktiskt duktigare på att... Och de här unga tjejerna som har kommit in, nya, de har väldigt schysst ton och kan prata sak. Medan ni är ju ett gäng... Ja, jag ska inte kalla er för vad som helst, men för då går jag samma brott som jag nu försöker tala om att ni gör. Mm. Men liksom, det blir ju tråkigt att lyssna på, så ska jag säga.
Ja, det får man väl försöka ta till sig också, att så här, men hur kan vi ha en bra debatt i fullmäktige?
Ja.
Samtidigt så blir det ju också en bild av att ja, men så fort man pratar om sakfrågor och politik som ett parti för fram,
ja,
så är man elak.
Ja, fast
det är ju helt orimligt.
Ja, det är det. Det.
Och det är där vi har hamnat.
Ja.
Sen så kan jag hålla med om att det kanske blir ibland för många.
Ja.
Och ibland också att man går över gränsen för vad som är okej.
Okay. Ja.
Samtidigt så delar ju inte jag den bilden helt. Att man då så här skulle någonstans mobba Sverigedemokraterna till exempel.
Jag har inte sagt mobba. Nej. Jag säger tonen.
Nej, men de säger ju det själva.
Ja, men ja. De har inte heller någon bra ton. Ingen Nej. Har någon bra ton. Och det som händer är ju att alla får dålig ton.
Mm.
Så att man tar ju fram det sämsta hos motståndaren.
Mm.
Och det vinner ingen på, tror jag.
Nej.
Därför det vill jag säga, Kristoffer. Mm. Du är en väldigt duktig politiker, tycker jag. Speciellt när jag intervjuar dig på radion. Det framstår, du är inte lika duktig i talarstolen, för då dammar du på. För du är ny och tycker det är roligt och du dammar på. Så att där framstår du inte som den här kloka personen på samma sätt som du gör när du får lägga ut texten en halvtimme.
Mm. Det beror nog lite på hur man pratar om och så.
Ja, det kan jag förstå. Ja, det kan jag förstå.
Sen är det ju så, jag tycker ju att har man en politik och har man förslag, då får man stå upp för det.
Ja.
Och också bemöta kritiken.
Mm.
Och det är där jag inte tycker att man faktiskt gör.
Nej.
Och om man står och säger i ett fullmäktige, om man just så här står och håller... Om man för fram att vi behöver ha en god ton mot varandra i talarstolen i fullmäktige.
Mm.
Medan man i sociala medier... häver ur sig vad som helst.
Ja, jag vet.
Då behöver man också få reda på det. Så
ja, men jag vill säga så här, jag tycker ni, när jag lyssnar utifrån mina gamla vet du, politiskt deprimerade öron, så är det alltså, så förlorar ni alla på den här grejen, därför att nu har debatten även på riksplanet hamnat väldigt lågt liksom när det gäller diskussioner. Man tar till massa ord från alla håll. Och när en ena gör det, så gör en andra det också. Och jag vet hur det var när jag satt i fullmäktige. Jag såg ju aldrig vad jag själv gjorde för fel. Jag såg ju bara deras fel. För det är det man sysslar med. Jag är på den goda sidan. De är på den onda sidan. Om det var så att det satt 50 människor där inne som var åhörare, när det var förut när det gick att komma dit. Mm. Och man visste att det var hundratals människor som lyssnade på det här. Men vi som är politiskt intresserade, hade inte jag varit tvungen att sända programmet så skulle jag inte orka att lyssna så här länge. Ibland, ska jag säga, är ni jättebra. För då fattar man, nu är ni på gång på de här frågorna. Och ibland när det är liksom så här budgetdebatt, när man får brut sig vad man tycker och tänker och vill. Mm. Då fattar man, ni vill det, de vill det. Men det klargörs inte speciellt. Utan det är bara med, ni idioter, nej det är ni som är idioter, nej det är ni som är idioter. Den diskussionen är inte kul.
Ja, men det kan jag väl köpa, åtminstone till viss del. Sen tycker jag att man gör man drar lite för stora växlar på det, och där man framförallt i den kritiken har väldigt svårt att se vad som är sakfrågekritik och vad som är personlig kritik. Och där hamnar vi fel ibland, men jag tycker att man också, jag menar, att vissa partier också så här, har väldigt svårt att sära på när man får kritik för sin egen politik. Mm. Eller för någonting annat.
Ja, jag fattar. Men jag satt i fullmäktigen där inte Sverigedemokraterna fanns där. Och vi hade samma dåliga ton då också, kan jag tala om.
Så kan det vara.
Och min mamma hade då på den tiden, på 60-70-talen, man också väldigt dålig ton. Så det här är ju någonting som sitter i väggarna också. Att man någonstans har man förstått att i fullmäktige ska man damma på varandra. Mm. Det är liksom där man gör det.
Ja, samtidigt så där också. Så, ja, men har man... Pratar man politik och pratar man... Sen kan man ju säga att så här, ja, men i 95% av alla frågor så är vi överens.
Ja!
Och det, så är det ju.
Och det tror jag precis det som invånarna tänker. De är ganska nöjda. Jag tror att invånarna i den här kommunen är väldigt nöjda med vår kommun. Både hur den var under det förra styret. Och jag tror faktiskt det jag har hört att de är ännu mer nöjda med det nya styret. Därför att det är det, man har gjort massa bra saker. Mm. Man var inte nöjd med allt det här byggandet som inte hade någon koll. Liksom. Men jag tror ju att våra kommuninvånare faktiskt är väldigt nöjda med kommunen.
Ja, men även. Absolut.
Och det framgår inte när ni står. För ni tar fram de här 5% där ni är oense.
Ja, men det är då det blir. Det ska man också ha i åtanke. I de frågorna som vi är överens så blir det ju aldrig den typen av debatter som vi då är överens. Sen så försöker vi alltid gå upp även i de frågorna där vi är överens och berätta, men varför tycker vi att
tänker
så här?
Ja, men det är rätt, liksom. Det är rätt. Och det är trevligt. Mm. Ja, nu har jag fått... jag vet inte. Du får komma tillbaka nu när du liksom... Tänker du på... Alltså det här tycker jag är viktigt, för att det är bra att man når ut också. För jag tänker ju att... När man sitter i en nämnd, som jag har gjort, där sitter ju en massa kloka människor och försöker göra så bra som möjligt. Mm. Och det är sällan det är blått och rött. Eller liksom, man vill så väl man kan för kommuninvånarna.
Ja.
Och det är samma sak i kommunstyrelsen. Där har man också en väldigt god ton oftast. Därför att ingen lyssnar. Nej. Men i fullmäktige så kommer man upp och tar heder och ära av varandra ibland.
Mm. Mm. Ja, men det kan jag nog hålla med om. Det är en helt annan stämning och ton i framförallt nämnderna. Men även kommunstyrelsen tycker jag har blivit lite sämre senaste halvåret faktiskt.
Där ni sitter bakom skärmar.
Ja, det kan nog säkert vara bidragande.
Ja, men nu har jag i alla fall fått möjlighet. Det här heter alltså inte Radio S, för det här är inte på Socialdemokraternas villkor. Det här är på radions villkor. Vi vill att folk ska inte stänga av radioapparaterna när det sänds kommunfullmäktige.
Nej. Det, sen är ju kommunfullmäktige som forum är ju inte speciellt bra. Det är så här, ja men det är 4 timmar långt och det är massor med formalia och kläggningar och omröstningar som är ganska svåra att hänga med i.
Ja, exakt. Men jag vill bara tala om det. De som lyssnar och tittar måste fatta vad ni håller på med. För ni inlästa, ni vet, vissa formalia grejer ska kunna gå hur fort som helst. För att ni är 100% överens. Mm. Ja. Mm. Coachen här.
Ja.
En som varit med och tröttnat. Ja. Mm. Det här var alltså Kristoffer Holmström som är socialdemokrat och heltidspolitiker, och du är ordförande för vilken nämnd?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, och jag är vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ja, och han är en väldigt klok person som ni får höra. Så att jag välkomnar honom hit igen till radion. Han får gärna berätta om mer bra saker som man gör i Tyres kommun.
Mm.
Och det får även andra partier göra om de har åsikter.
Mm. Alla ska med!
Alla ska med. Det var en gammal slogan i någon valrörelse där. Ja. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag som har grillat Kristoffer heter Ann Sandin Lindgren.